I dag är det söndagen den 25 mars 2007. Jag ska hålla föredrag i Hälsans hus på Fjällgatan 23 i Stockholm. Föredraget är arrangerat av Stiftelsen Martinusinstitut i Sverige. Ordförande i stiftelsen är Sigge Westerlund som numera är 88 år gammal. Idag ska jag prata om mitt favoritämne, Martinus, Darwin och intelligent design. Jag har till och med skrivit en hel bok på 320 sidor med samma titel, Martinus, Darwin och intelligent design. Boken har redan getts ut på Borgens förlag. På Borgens förlag har jag också utgivit mitt livsverk som föredragshållare. Utgiven 50 föredrag från 1988 fram till idag i MP3-format. Då kan man köpa CD'en och boken på Världsbild förlag i Stockholm. Men nu ska jag säga välkommen och varsågod till föredraget Martinus, Darwin och intelligent design. Ja, temat är ju då alltså utvecklingsläran och skapelsesteorin. Och nu är jag ju i Sverige och jag har alltid tyckt att Linné var ett stort geni. Och där var det ett program om Carl von Linné. Därför det är 300-årsdagen för Linné. Han blev född i 1707. Och han blev en stor zoolog och botaniker. Och det var faktiskt han som har gjort hela systematiken inom botaniken och zoologin. Med ordner, familjer, slægter og arter och sånt. Så det var ganska enastående. Det arbetet han gjorde redan på 1700-talet. Men Linné själv, han var övertygad om att arterna var oföränderliga. Han menade inte att en art kunde utveckla sig till en annan art. Och det är ju ingen människa som har sett en art utveckla sig till en annan art. Så det var liksom helt säkert att en giraff, den har skapat som en giraff och den har alltid varit en giraff och ska hålla på att vara en giraff. Men i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet börjar man diskutera lite med utvecklingsläran. Och det var en fransman som hette Lamarck som i 1809 utgav en bok om utvecklingen. Han, och det var på vetenskaplig basis, de hade hittat fossile i Paris' undergrund. När det kom industri och mindrift och byggeri och sånt, så grävde man ju mycket i jorden och där fann man ju fossile. Och då upptäckte man att däggdjur och fåglar fanns endast i de allra nyaste lagen, de översta geologiska lagen. Om man grävde djupare i äldre geologiska lag så fanns det mer primitiva djur. Och ju djupare man kom och ju äldre avlagringar, då blev det mer primitivt. Och då uppstod ju den här utvecklingstanken. Och Lamarck, han menade på att giraffen den måste ha fått sin långa hals, därför den försöker äta bladen av träden. Men det har han jo blivet lidt løgliggjort på. For den moderne udviklingslæreren sagde, at generne og kromosomerne, de ændrer sig ikke i takt med, at vi lærer os nogle ting. Man sagde inden om biologien, at om man har tillært sig visse egenskaber, de kan ikke ærves ned til overkommeren. Så derfor tykker man altså, det er lidt løgligt med Lamarck, at han troede, at giraffen havde fået sin lunge hals, derfor den øvede sig for at æte af blåten. Men det er ikke så helt dømt endda, for endelig kosmologien, så får man jo sine formåger genom at træne og øve sig. Man prater jo om darwinism, det er altså Darwins udviklingslære. Sen når man i 1953 upptäckte strukturen af DNA-molekylen, så skulle man jo kolla om det stemte med darwinism, og det bestemte ganske bra. Så om man tager med molekylærbiologien, så stemmer Darwins fortfarande, men då kalder man det jo altså neodarwinism. Så derfor har jeg jo i min bog defineret et nyt begreb, neolamarkisme. Neolamarkisme, der jeg argumenterer for, at giraffen har fået sin lungehals. Derfor den har øvet sig, men det skal vi jo komme til lidt senere. Men udviklingstanken fik jo sit definitive genombrott i 1859, när Darwin gav ut sin bok som var om arternas upprinnelse, The Origin of Species. Och det kom en brand i hela debatten. Det blev en kamp mellan teologer och biologer. Och det blev en bestseller av den andra världen. Alltså, redan på första dagen var boken utsålt. Og de trykte nyt upplag, og bare næsten på samme dag, så var det udsolgt igen. Og det var en utrolig bestseller, og det kom en voldsom debat, som sagt, mellem teologer og biologer. Og 2 år efter, i 1861, fandt man den første eksemplaret af øglefuglen, af hvad hedder Archaeopteryx. Det var altså en ødler, hvad hedder ødlerfuglen, altså en overgangsstadium mellem ødler og fugler. Altså, den har næb og fjæder ligesom fugler, men på andre steder så dem jo ud som en ødler og sådan. Og det kan I jo forestille sig. Da bliver det jo ekstra kraft på debatten imellem teologer og biologer. Og det interessante er jo, at den her debat, den lever fortfarande nu, 150 år efter, da fortsætter den her debatten. Jeg har sådan en lille kuriosum, Martinus taler om, at man kan være lige længe på det andlige planet som på det fysiske planet. Så om man nu skulle leve 75 år på det fysiske planet og 75 år på det andlige planet, så bliver det 150 år. Så de, som har grælet og diskuteret for 150 år, de har kommet igen. Så derfor kanskje debatten, den har fået ny kraft. Og nu præsenteres det jo altså gennem altså fortfarande darwinismen og neodarwinismen, og då altså gennem intelligent design. I USA findes det jo næsten en kulturkamp. Det findes jo en sådan moralisk majoritet, og det findes jo ligesom altså en religiøs højrerørelse, en religiøs konservativ rørelse, som forsøger at få stor indflydelse i politik. Altså om man vil være præsident i USA, så får man jo være religiøs. Så skal man jo sige, Gud bevare USA, anders bliver man ikke præsident. Om man så i Danmark, Gud bevare Danmark, då bliver man ikke statsminister. Men der i USA findes der en sådan kamp. Og de har då ønsket at undervise i skabelsesberettelsen i biologitimerne. Og man taler jo altså om, at det er Gud, som har skabt jorden og menneskerne og væksterne færdige. Og at skabe, det er jo at kreere, så man prater altså om kreationismen. Og på engelsk taler man også om young earth creationism, altså ung jords kreationism. Og det betyder altså, at de mener, at verden blev skabt for cirka 6.000 år siden, og Gud har skabt himmel og jord og hav og mennesker i en færdig form. Og det er der nogle mennesker, som tog følt og fast på. Og då, men når man då skriver lærebog i biologi og beretter, at så er det, så har det gået til højste domstolen i USA, og de har sagt, at det er forbjudet. Man får ikke undervise i sådan i biologitimerne. Derfor det er religion, og det er ikke videnskab. Så har de jo tænkt, jamen, hvad skal vi då gøre? Jamen, då får vi jo gøre den her kreationism til en videnskab, til en videnskabelig teori. Så får vi vel undervise i det i biologitimerne. Og i 1988, det er første gang, man har kommet på det her ordet, intelligent design. Man skulle give ud en ny lærebog, og der stod jo hele tiden kreationism, og det stod jo også Gud. Og når man då redigerede den her lærebogen, så byttede man ud overalt Gud, og kreationism blev byttet ud med intelligent design. Og så man nu har vi gjort en ny videnskabelig teori, og nu får man undervise i biologitimerne, for nu har det blivet til videnskab. Og så har det jo gået til højste domstolen igen. Og hver gang så har det altså blivet til, at både kreationism og intelligent design, det er religion, man får ikke undervise i sådan i biologitimerne. Kanskje i privatskolerne, men om det er de, som betaler skat til skolen, så får man ikke undervise i sådan. Og de religiøse har gjort et institut, som hedder Discovery Institute i Seattle, og de har mange penge. Og de har fået ind unge videnskabsmænd, og de skal forske, og de skal hitte nogle ting i naturen, som kan bevise, at skabelsesberettelsen er ret. Og man kan næsten sige, at syftet med intelligent design, det er at vise, at darwinismen er fejl. Darwinismen taler om, at arterne har udviklet sig gradvist og stegvist, og Darwin postulerer, at 2 arter kan have udviklet sig fra en og samme art på grund af geografisk isolation. Altså om det er en art, så kommer der nogle eksemplarer på en ø og nogle på en anden ø. Så findes der ulike betingelser der, og då bør dem at vækse ifra hverandre. Og det kan også på vej sige en bjergskæde og sådan. Så arterne opstår fra den samme grundform på basis af geografisk isolation. Og de två viktigaste punkterna i darwinismen, det är att i naturen finns det en viss variation. Och sen med neodarwinismen och molekylärbiologin pratar man ju om mutationer. Den här DNA-molekylen, det finns ju två strängar i sådan en dubbel helix. Och när den ska kopieras så delas de och så gör man exakt kopia av varje sträng. Men då och då så blir det någon felkopiering. Det kommer in i ett fel nukleotid och något kan falla bort och det kan hända lite fel. Så pratar man alltså om mutationer. Alltså det finns mutationer och variationer, det är det ena. Och det andra det är att det är så att alla levande väsen de kämpar för att överleva. Det finns alltså en kamp för tillvaron och i denna kampen för tillvaron är det de starkaste eller de bäst ägnade som överlever och de dåliga de dör ut. Och det är då de två punkter i darwinismen. Det är alltså de två huvudhörnstenen. Alltså det finns slumpmässiga förändringar och så finns det det som alltså man kallar för naturlig selektion. Naturlig selektion. Alltså om det finns ett gen eller kromosom, hur kan det föras vidare till nästa släktled? Det gör det endast alltså om man har starkare eller bättre än de andra. Om det då slumpmässigt uppstår ett nytt gen, så måste det alltså stå sin prov om det ger någon överlevnadsfördel. Och då postulerar darwinismen alltså, om det är någon variation eller slumpmässig förändring, då kommer den att överleva om den ger en överlevnadsfördel. Och det är ju liksom darwinismen i ett nötskal. Och Darwin sa själv att om man kan bevisa att en organism inte har bildats stegvist, då är min teori alldeles fel. Då faller hela mitt system samman. Och därför har de ju tagit fasta på det inom intelligent design. Och de har alltså faktiskt inte så mycket på programmet i intelligent design. För det som är syftet, det är bara att visa att Darwin tar fel. Och när de då tycker, nu har vi visat att Darwin det är fel, så kommer de med en konklusion. Då måste det ju vara en annan orsak till skapelsen av organismerna. När det inte får föregått sig stegvis som Darwin säger, får det vara en annan orsak. Och då menar de då att det måste vara en intelligent orsak. Men nu ska det ju vara en vetenskap. Så nu får de inte prata om Gud och religion och Bibeln eller någonting. Och så slutar teorin faktiskt där. De säger att det får vara en annan orsak. Det måste vara en intelligent orsak. Så den kan liksom inte förklara hur organismerna dannas, hur de bildas. Och ett sätt man försöker motbevisa darwinismen, det är ju genom paleontologin, alltså man försöker med försteningar och fossiler att visa. Darwin han fick ju inrömma att när utvecklingen har först gått stegvis, må det vara ett ocean av övergångsformer mellan de olika arterna. Och det kan han ju se, vi har inte hittat alla dessa övergångsformer. Men Darwin var övertygad om att man kommer att hitta alla dessa övergångsformer. Och Martinus har faktiskt i sin introduktionsbok Logik skrivit lite om The Missing Link. Och där argumenterar Martinus för att apans kropp har gradvis utvecklat sig till människans kropp. Martinus han menar också att utvecklingen först går stegvist. Martinus säger upplevelse och erfarenhet. Träning och övning, det är basis för all utveckling. Så på det sättet, där kan man ju säga att då kan det ju vara riktigt det man säger inom darwinismen, att det är en stegvis utveckling. Och då säger Martinus, alltså, det är kanske riktigt att vetenskapen inte har hittat the missing link. Men det är ju inte något bevis på att den aldrig har existerat. Den kan ju ha existerat, vi har bara inte hittat den. Eller det är ju faktiskt mycket sällsynt att det blir dannat bildat fossiler. Det är mycket sällsynt. Så det kan ju också vara, att de har existerat, men det har inte bildats fossiler på det där tidspunktet. Och biologerna menar också idag att när arterna förändrar sig från en art till en annan art, så har det ofta passerat eller skett i små populationer. För om det kommer en bra mutation, och det är en mycket, mycket stor population, så blir den här verkningen av det här, den här goda mutationen ju förtunnat enligt Mendels arvlighetslagar. Om det finns bara en liten population, så har en mutation en större verkan. Om det då till och med har varit en liten population och ganska få fossiler, sånt, så då kanske vi inte har hittat dem. Så Martinus menar helt avgjort att även om man inte har hittat övergångsformerna, då är det inte något bevis på att de inte har existerat. Men det försöker man ju alltså inom intelligent design. Men det är också intressant att idag kan man hitta fossiler som ser ut som de som lever idag. Det finns krebsdjup idag, och så kan man finna fossiler som är 100 miljoner år gamla, och de ser ut på samma sätt. Och då är det ju närliggande att säga, där kan ni se, de har inte förändrat sig, och man har inte hittat mellanformerna. Men jag tror inte att man kan komma igenom med att motbevisa darwinismen, därför att man inte har hittat dessa fossiler. Men där var jag själv tycker att de har de bästa argumenten, det är inom biokemin. Och jag har själv utbildat biokemiker, jag är kemiker och biolog, så jag tycker det är ett mycket intressant område. Och biokemi, det är cellens kemi. Och cellens kemi, den är oerhört komplicerat uppbyggd. Det är så otroligt. Det finns en biolog i Danmark som heter Jesper Hoffmeier. Han menar på att en cell är lika komplicerat uppbyggd som en miljonstad. Alltså, om man nu skulle, man kan ju inte konstruera hela Stockholm vid en slump, men det finns ju elektricitet och vatten och kloak och fönster och internet och telefon och allt möjligt. Alltså, det är otroligt komplicerat med en stad på 1 miljon människor. Och han menar alltså att en cell är i verkligheten lika komplicerat uppbyggd som en stor stad. Alltså alla dessa tusentals olika molekyler är ordnade och strukturerade. Alltså, och det är också därför jag själv studerade biokemi, och man bliver så fascinerad av biokemin. Man kan have plancher som fyller hele væggen, og det er logiske biokemiske processer og sådan så. Det kan jo ibland være svårt at forstå, hur sånt har uppkommit slumpmæssigt. De tycker at der findes olika former inom biokemin, som ser ut som maskiner. Det er jo så, man använder ofte argumentet med blodkoagulationen. Om man får et sår, man sårer sig, då skal blodet koagulere. Og det gør det tack vare 10 enzymer. Man måste ha 10 enzymer, og de skal virke i en bestemt rad. Først 1, 2, 3. Om det bare er brist på et enzym, då kan blodet ikke størkne, og då får man blødere sygdommen. Det ved man jo om i England, der har man jo i kongens familie, der har man den her blødere sygdommen. Og jeg ved ikke, kom ikke ihåg, det kan sige enzym nummer 7 eller 7 nummer 9, som ikke findes, og då kan blodet ikke størkne. Så det er meget interessant, at alle 10 enzymer skal fungere samtidigt, før det giver nogen overlevnadsfordel. Og det vil jo sige, hur kan man då bilde enzym nummer 1 slumpmæssigt og enzym nummer 2 slumpmæssigt? For darwinismen postulerer endast mutationer, som giver en overlevnadsfordel, bliver videreført. Om en slumpmæssig forændring ikke giver nogen overlevnadsfordel, så bliver den jo ikke videreført. Og så ser man, så kan et enzym blive bildet slumpmæssigt, men enzyme er utrolig kompliceret opbygget. Et enzym eller et protein er opbygget af aminosyrer, og der har vi 20 basale aminosyrer. Og et sådant enzym kan have 100 aminosyrer op til 2000 aminosyrer. Det vil sige, om vi nu har et lille enzym, så kan vi på første plads vælge mellem 20 olika enzymer. På andre plads kan vi også vælge mellem 20 olika enzymer. Og på tredje plads mellem 20 olika. Det bliver det altså 100 ophøjt. Når det bliver 20 ophøjt i den her 100 af potensen, det er et ufanteligt stort tal. Ni har vel også tipskuponger her i Sverige med fodbold. 1 kryds 2, 1 kryds 2. Og endast når det bare findes 3 muligheder, 1 kryds 2, og der bare findes 13 matcher, det er næsten umuligt at hitte ret kombination. Men om det er, der er et enzym, som er på 1500 eller 2000 aminosyre, det er jo helt ufattbart, hur sånt skal opstå slumpmæssigt. Man kan også sige, darwinismen sysler ikke med, hur livet har opstået. Og man må få sige, naturvetenskapen har ikke forklaret, hur livet har opstået. De kan ikke sige, at det er opstået slumpmæssigt. Altså den første celle, den er jo så utrolig kompliceret opbygget. Til eksempel, altså om man nu skal have en levende celle, som skal kunne formere sig, så skal den her DNA-helix, den skal kunne dele sig og kopieres. Og der findes noget, som hedder DNA-syntetase, og der findes noget DNA-gyrase. Og det er nogle enzymer, som er på 1500 eller 2000 aminosyre. Og de skal jo da have bildet, før den første celle bliver bildet. Og de mikroorganismerne, den första bakterien, eller de bakterierna, de kanske bara lever 20 minuter, eller låt säga en timme eller en dag. Hur ska en enzym slumpmässigt kunna bildas vid slumpen på så kort tid? Och då kan man också säga att då har man ju också något som man kallar för en man har något som heter en biologisk utveckling, men man har också en kemisk utveckling. Och då ser man ju om den kemiska utvecklingen har först gått slumpmässigt. Men där finns ju ingen överlevnadsfördel att argumentera med. Och då skulle alltså dessa enzymer slumpmässigt ha uppstått. Det är ju helt osannolikt. Och då är det också för att en enzym kan uppstå, så måste man ha RNA, och så måste man ha DNA, och så måste man ha fettsyre, och så måste man ha andra, ligesom hönen med ägget. Altså när den första cell ska uppstå, det ena ämnet kan endast uppstå om det andra redan finns där. Det andra kan först uppstå om det första först finns där. Så alltså man får se, naturvetenskapen har inte förklarat hur livet har uppstått. Och det är alltså helt ofattbart hur endast ett enda enzym skulle uppstå slumpmässigt. Men då här med blodkoagulationen, hur ska då 10 enzymer uppstå slumpmässigt? För de ger inte någon överlevnadsfördel för alla 10 enzymer på plats. Och då tycker man inom intelligent designrörelsen, jamen det är precis som en klocka. I gamla dagar när det var kyckhjul, om man tar ut ett kyckhjul så funkar klockan inte. Om man går ner i en bil och skär över en rem eller plockar bort tändstiften eller så funkar motorn heller inte. Bara det finns ett brist ett ställe i en maskin, så funkar den inte. Och så är det med cellens biokemi. Så det är överallt i hela biokemin, om man plockar bort ett enzym eller blockerar en kemisk process, så är det stopp. Så man kan se, det är väldiga likhetspunkter mellan cellen och då människoskapta maskinen. Och det finns ju två amerikaner, en som heter William Dembski, som är matematiker och teolog. Han har gjort mycket med det här sannolikhetsberäkning, hur att det är helt osannolikt att det kan bildas slumpmässigt. Och så finns en annan som heter Michael Behe, som han argumenterar ofta med en flagell hos en bakterie. Det finns vissa bakterier, de kan simma, för de har en sån flagell som de kan. Och det visar sig då att den flagell, den kan rotera, jag tror det är 10.000 gånger i minuten. Och det ska den ju, den roterar, så ska det ju vara axlar och lägen, och så ska det också vara energiförsörjning och en motor. Och sånt. I verkligheten är det ett mycket komplicerat system. Med att det ska vara energiförsörjning och motor och kraftöverföring, och det ska ju vara konstruerat i material. Och så argumenterar han, jo men alltså, om nu den här flagellen och den här motorn har utvecklats till 70% eller 90% och inte funkar, så kan det ju inte ge någon överlevnadsfördel. Det är först när alla de olika elementer på plats att det ger en överlevnadsfördel. Så han argumenterar alltså för att det kan inte ha bildats på darwinistisk väg. Det måste alltså ha planerat, liksom, vad ska man säga, människoskapta maskiner. Så där tycker jag alltså att naturvetenskapen har inte kunnat förklara hur en komplicerad biokemi i cellen kan ha uppstått slumpmässigt. Det har de inte förklarat. Och jag tycker alltså, där har intelligent design sina bästa argument. Det är absolut i biokemin. Man kan också säga, nu har de bråkat, och biologer och teologer i 150 år. Om nu den ene parten hade rätt och de andra var fel, så tror jag inte det var möjligt att diskussionen skulle fortsätta i 150 år. Om den kan fortsätta i 150 år, då måste det jo vara därför att de har rätt båda två. Annars så skulle energin ju försvinna. Men de brukar ju antingen är det så som Darwin säger, eller så är det här med intelligent design. Men Martinus säger, det är inte ett antingen eller, det är ett både och. Ett både och. Och för att göra det kort, så kan man ju säga att Martinus menar ju faktiskt att det finns en skapande intelligens. Men metoden till att skapa, det är evolution. Så man skulle nästan kunna säga att Martinus gör sig till talesman för en designad evolution. Eller att evolutionen är designad. Det ligger ett design bakom evolutionen. Och Martinus menar ju att all utveckling är baserad på medvetandet. Jag har ju i min bok en bra kapitelöverskrift, och det heter Livets eviga insamling av information. Och det är ju det som ger det ett helt annat perspektiv när Martinus kommer in på det här med evigheten. För om vi är eviga levande varelser, då varje gång man gör en upplevelse, då görs det en kopia av upplevelsen. Man kan ju säga att alltså en erinring är en kopia av en upplevelse. Og vi kan ikke opleve nogen ting, uden at vi tager kopier på det, vi indsamler, og man gør erfarenheter, og når man træner og øver, altså hele tiden, uanset hvor vi oplever, det levende væsen indsamler hele tiden information. Og det tykker jeg, det er jo logisk, at man udvikler sig, derfor man indsamler information. Men det, som er altså det som er det helt afgørende med Martinus' udviklingsforklaringer, det er jo, at han har gjort en evig værtsbild, og ligesom hele stummen i Martinus' kosmologi, det er jo det her med evigheden. Og da kan man ligesom sige, at Martinus er en vetenskab, en naturvetenskab, og da kan man jo sige, at hver vetenskab har jo ligesom en definition, det har et udgangspunkt. Hver vetenskab har visse axiomer, så siger de, det her, det er vores udgangspunkt. Så her er vores arbejdsmetode, og det er vores udgangspunkt. Men med kosmiske øjne kan man sige, altså naturvetenskaben sysler endelig med skabte fænomener. De sysler endelig med fænomener, som har et børjern og et slut. De sysler ikke med evige fænomen eller evige årsager. Og naturvetenskaben, de har et udgangspunkt. De taler om postulatet, om objektivitet, objektivitetspostulatet. De siger altså, naturen er objektiv. Og de siger også, at naturen er ikke projicerende. Jeg kan jo få en idé og skrive noget her på tavlen. Jeg kan projicere mine idéer ud i praktikken. Men det findes ingen fornuft. Det findes ingen tænkning i naturen. Naturen er ikke projicerende. Naturen er absolut objektiv. Og du har altså som udgangspunkt, at livet har en børjern, universet har en børjern, alt har en børjern, alt har en årsag. Og man kan ligesom ikke bevise, om det er ret eller fel. Det enda stille, der findes lite brygger imellem den andlige vetenskab og den fysiske vetenskab, det er satsen om energiens bevarelse. Man siger, at summen af energi er konstant. Det vil sige, at energien har altid eksisteret. Energi er et evigt fænomen. Hvorfor eksisterer energien? Det findes ingen årsag. Den bare findes til. Den er der. Man kan ikke gøre energi af inget. Så det er altså umuligt. Man kunne jo forestille sig, at for mange, mange milliarder og trilliarder år siden, der fandtes det inget. Der fandtes det ingen energi, og pludselig kom noget energi. Det anser man for at være uvitenskabeligt, og det er også aldeles ulogisk. Hvor skulle et totalt vakuum, et totalt inget, pludselig blive til noget? Det er ikke muligt. Men hvorfor findes energien dog? Jo, den har bare sin eksistens, og energien kan ikke forsvinde. Den kan ombildes fra en energiform til en anden. Den kan ikke forsvinde. Den er bare der. Men naturvidenskaben, der må ligge ikke nogen filosofiske vigt ved det, men det er faktisk meget vigtigt, at her kan man se, her findes et fænomen, som endast har eksistens, og det findes ingen årsag til, at det findes. Det findes i al evighed. Men man kan dog sige, at grundlaget for naturvidenskaben, det er faktisk energiens eksistens og årsags- og virkningsloven. Og det er også Martinus' udgangspunkt. Han har også gjort livsmysteriets løsning i 12 grundforsætter. Og præcis første grundforsætter for Martinus, det er jo energiens eksistens. Og det andre grundforsætter, det er loven for årsag og virkning. Men der har Martinus gjort en andlig videnskab, som har et andet grundlag. Derfor kan man sige, at jeg kan sige, at intelligent design, de accepterer naturvetenskapen. De vil modbevise Darwin med naturvetenskapens egne værktøj. Men man kan sige, at Martinus han anerkender ikke naturvetenskapen. Jo, han siger, at naturvetenskapen er aldeles korrekt inden sit eget definitionsområde og egen sin egen metode. Så Martinus mener, at det er aldeles rigtigt. Alt, hvad de siger om mod og vigt og vibration, det er inget fejl der. Det er, altså inden deres eget område, der er det aldeles suverænt. Men Martinus mener bare, at de har begrænset det arbejdsområde i sin definition. De har udsluttet de evige faktorerne. Og derfor mener Martinus, at den materialistiske videnskaben, den kan ikke løse livsmysteriet. Så Martinus' udgangspunkt, hans definition, eller den første aktion, det er, at livet er et evigt fænomen. Det vil sige, energien er et evigt fænomen. Medvetenheden er et evigt fænomen, og jorden er et evigt fænomen. Og man kan sige, at man kan ligesom ikke bevise det ene eller det andre. Men altså, Ja, Martinus definierar medvetandet som förmågan till att uppleva och förmågan till att handla. Och om man ska uppleva något så måste det vara något som man kan uppleva. Det måste vara vissa ämnen och vissa energier som man kan uppleva. Och om man ska handla och manifestera, då måste det också vara något material. Så man kan liksom säga att medvetenhet är detsamma som att utnyttja ett material i livsutfoldelse. Alltså medvetandet kan uppleva materien och den kan också handla och manifestera sig i materien. Alltså materien, det är ett material för medvetandet. Men då kan man då säga Martinus utgångspunkt är energin är evig. Det är gemensamt med naturvetenskapen. Men Martinus menar då att medvetandet, det är också evigt. Och då kan man säga, jamen, alltså om man skulle vara mycket neutral, så kan man säga att man kan inte bevisa utgångspunktet. Man kan inte bevisa axiomerna. Men där står naturvetenskapen svagast, för de har inte förklarat hur medvetandet har uppstått. De säger, först var det det här Big Bang, och efter 300 000 år blev det bildet heliumatomer och vätaatomer, och det reagerer slumpmässigt, och slumpmässigt blir det større atomer, og slumpmæssigt blir det endnu større atomer, og slumpmæssigt så blir det molekyler, og slumpmæssigt blir det større molekyler, slumpmæssigt blir det organiske molekyler, og større molekyler, det er slumpmæssigt så blir det større og større. Og de her molekylerne, de bliver slumpmæssigt mere og mere kompliceret, og til slut så bliver de så komplicerede, at medvetandet opstår spontant. Det kalder man for emergensteorien. Altså jeg er ikke så bra på latin, men engelsk er emerge, det er at komme til syne, komme til syns. Så deres teori er, altså endast når de her molekyler slumpmæssigt har blivet tilrækkeligt komplicerede, så opstår medvetandet af sig selv. Men jeg mener, når naturvidenskaben sagde, at det har opstået slumpmæssigt eller af sig selv, så mener det er det samme som nul forklaring. Det er ingen forklaring at sige, at medvetandet har opstået slumpmæssigt, eller medvetandet har opstået af sig selv. Det er næsten lige komisk, som i middeltiden, så man jo, at løs og loppe og mus og sådan, de opstod af sig selv, da det var smutsigt. For vejestille, det var smuts, der fandt det jo loppe og løs, og før var de der ikke, men så fort så smutset kom de af sig selv. Altså, de opstår så at sige af inget. Så jeg skulle ville sige, naturvetenskapen har til dato ikke forklaret, hvor medvetandet kan opstå af noget livløst. Og det er lige umuligt at vise, at medvetandet kan opstå af noget livløst, som det er at bevise, at energi kan opstå af inget. Det er umuligt at vise. Nu sagde Martinus jo at livet er evigt, men Martinus mener, at en levende varelse består af et evigt jeg og et evigt medvetande. Og der findes der jo materie, og det kan så både være fysisk og andet materie, som er material for medvetande, både de fysiske og. Så kan man altså sige, jamen nu har vi altså to olika sorters vetenskap. Der findes en naturvetenskap, som mener, at den fysiske materie er det primære. Den fysiske materie, det er ophovet til medvetande, den er ophovet til livsfænomenet, og så er det så Martinus, som sagde, det er ikke endast energien, som har konstant eksistens, det har livet også, og det har medvetandet også. Energien har eksisteret i al evighed, livet har eksisteret i al evighed, medvetandet har eksisteret i al evighed. Martinus, han skylder ingen forklaring, men det gør altså naturvetenskapen. Men som jeg sagde, om man er helt neutral, man kan ikke bevise det ene eller det andre, men det er interessant, at om man går ud fra teorien for naturvetenskapen, så bliver resultatet, livet er meningsløst. Det er mutationer, og det findes inget syfte. Altså om man diskuterer disse frågor med en naturvetare eller en professor fra universitetet, så siger de, at det er religiøst at prate om, at det er en mening med udviklingen. Det er religiøst at prate om, at det er en idé med udvikling. Sådan findes ikke. Man taler altså også om, at det findes en immanent årsag til udviklingen. Altså immanent, det betyder, at det er en årsag, som bor i materien. Det er altså materien, som åstadkommer. Jeg har jo læst atomfysik til og med på den tekniske universitetet. Jeg lærte jo aldrig noget om, at den fysiske materien skulle kunne producere medvetande, eller intelligens, eller minde, eller vilje til, at de ville overleve. Altså, de sagde jo også, at når jorden kæmper i naturen, de vil overleve. Hvorfor vil de overleve? Det spiller jo ingen rolle, om man er levende eller død. Det livet er jo totalt meningsløst. Men de mener endda, at viljen til at overleve er en immanent årsag. Altså, det er noget, som bor i materien. Men du prater filosoferne om, at det kunne også være en transcendent årsag, altså en osynlig årsag, som ikke bor i materien. Og de naturvidende siger, at det er materien, som er årsag til medvetandet. Men Martinus siger, at materien er material for medvetandet, så det bliver jo helt olika. Ibland så hjemfører jeg Martinus kosmologi og naturvidenskaben med den moderne fysik og den klassiske fysik. Men I ved, det findes mekanisk fysik med Newtons tre lager. Og det har man altid anset, det er en sanning. Frem til man kom til Einstein, som børte prate om hastigheder i nærheden af lyset. Da stemte Darwin endast, når det var mykke, mykke låge hastigheder. Om hastighederne nærmer sig lysets hastighed, så stemmer det ikke længere. Man kan ligesom sige, at den klassiske fysik, den klassiske mekanik med Newton, det er et lille specialfald. Og så får man faktisk også se med naturvidenskaben. Det er et specialfald, som er korrekt, når man endast arbejder med måt og vigt og vibration og sånt. Men om man skal tage ind alle hastigheder, så får man også se, at det andet var et lille specialfald. Og så er det altså også, om man vil tage ind alt, hvad som eksisterer. Då bliver materialismen et lille specialfald. Martinus han taler då om, at alle levende varelser har altså en evig kjerne, et jeg. Og det er jo det, som då pludselig gør, at udviklingen bliver mye logisk. For om man nu har en evig stumme, så kan man jo gøre mængder af erfarenheter, og så kan man jo bare hænge eller lagre alle disse erfarenheter på den her evige stumme. Og det er jo også det, Martinus kalder for evighedskroppen. Altså om man nu kan lagre summen af alle erfarenheter i den her evighedskroppen, så overlever informationerne, even om den fysiske krop falder bort. Og det bliver så logisk med Martinus, at så findes der i virkeligheden bare en model for udvikling, og det er erfarenhed, oplevelse, træning og øvning. Og Martinus mener det her, man siger øvelse, øvning gør mestre, at det er virkelig en kosmisk sanning. Men om man nu siger, hvor børjer livet for en individ? Jo, det får altså, ja, i alle fald dækjuden, de får 23 kromosomer fra pappaen og 23 kromosomer fra mammaen, og de har altså 23 kromosomer på. Og et sådan kromosom, det består af tusindtals, eller kanskje tusind gene. Og man har et gen for brune øgerne, et gen for blå øgerne, og et gen for rødt hår og så. Det findes en ufattbar stor mængde information i disse kromosomer. Bare man tager en celle, til eksempel fra i yvet fra et får, så kan man jo ved kloning gøre et helt vokset dyr. Altså bare den information, som findes i en celle, er tilrækkeligt til at opbygge nyrer og lever og øgerne og gøre hormoner og enzymer og konstruere vidt magtholder kroppen. Det findes en ufattelig information, som man børjer med. Og da frågar man, hvor kommer den her information ifra i børjeren? Den har opstået slumpmæssigt. Den har kommet ur blå af luften. Det var jo en interessant teori. For om man arbejder med informationsteori, der om ni vil lagre information på en computer, då kan man jo tage en slumpgenerator. Men det, ligesom, det kommer jo ingen information. Om man vil have information på en computer, der måste man jo anvende et medvetande, som får indsamlet information og lagre den. Man har aldrig set, at slumpen producerer information. Nu, så lever vi hele livet. Vi går i skole, og i bedste fald gør vi vores lektier, og vi får udbildning, og vi træner og øver os, vi læser bøger, og vi passer vores job. Og vi gør en mængde erfaringer. Hele livet indsamler vi informationer. Vi oplever erfaringer, vi træner og øver. Og hvor henter du mig al den her indsamlede information? Og jeg kan jo undervise jer lige til eller sådan, men om man har blivet genialisk inom et område, då tar man jo faktisk sin genialitet med sig i graven. Egentlig får man jo sige, at alle disse informationer, som jeg har indsamlet under hele livet, de forsvinder i den blå luften. Men det er ikke konstigt, at ved livets børn, så kommer informationen ur den blå luften. Og al den information, vi har indsamlet hele livet, den forsvinder i den blå luften. Så man kan sige, det er jo faktisk to meningsløse teorier, eller to helt ubegribelige teorier. Men det findes jo en helt anden logik i Martinus udviklingslærer. Han mener på, al den information, som findes i DNA-molekylerne, det er en information, som vi selv har indsamlet. Men det er endast muligt, om vi har en evig stjerne, et evighedselement, der man kan lagre. Og det er jo då det, man kan diskutere med naturvetenskapen. Men som sagt, jeg tykker ikke, at de har forklaret, hvor medvetandet og det hele har opstået. Så man kan se, at Martinus' kosmologi er ikke vetenskap i vanligt fald. Martinus har defineret en ny vetenskap. Og danografysikere, de forsøger at hitte loggen for alting. Den her stringteori, og de skal forene gravitationskræfterne og de elektromagnetiske kræfterne og de stærkere og svagere kernkræfterne, og de skal have en gemensam formel for alt. De vil beskrive alt med en formel. De er på jagt efter teorien om alting. Men det tykker jeg er et bra udtryk, for så siger jeg, nej, Martinus kosmologi, det er teorien om alting. Kemien har sit emne, biologien har sit emne, fysikken har sit emne. Hvad er då emnet for Martinus kosmologi? Det er alt, hvad som eksisterer. Det er alt, hvad som eksisterer i mikrokosmos, mellemkosmos og makrokosmos. Det er alt, hvad som har eksisteret i fortiden, og det er alt, hvad som eksisterer i fremtiden. Altså Martinus, han tager ind alt. Og det er just, når man ser alt i et evighedsperspektiv, så får alt en mening, og det bliver en retviser og en logik og en kærlig. Det får et helt andet synvinkel, når man ser det hele. Så Martinus er en vetenskab, som er baseret på evigheden. Martinus har til og med sagt, når evigheden kom ind i kristendommen, då bliver kristendommen til en vetenskab. Og Martinus kalder også sit eget værk for intellektualiseret kristendom og videnskabeligt gjort kristendom. Det bliver et helt andet perspektiv, når man får evigheden med ind i bilden. Og då taler Martinus om, at man kan skabe en talang i tre steg. Og en talang har altså et A-stadium, et B-stadium og et C-stadium. Eller man kan også tale om, at man har et vetande. Og då kan det der vetande være på ulike steg. Man kan have et A-vetande, et B-vetande og et C-vetande. Når man har noget A-vetande, då kommer man ihåg dagsmedvetet, hjernmedvetet. Altså, når man då börjar træne og øve, så går det lidt mere automatisk. Jeg har jo lært mig at skrive med 10 fingre på computeren. I børn skulle man se, der findes et K, og der findes et L og et A, og så skal man jo se på tasterne og trykke. Men når man har taget en sådan kurs, til slut så börjar fingrene gå af sig selv. Jeg tykte, det var fantastisk de første gange, at mine fingre skrev noget, uden jeg tænkte på, hvilke tangenter jeg trykte på. Og då kan man se, nu har det ligesom börjat at blive et B-vetande. Jeg var ikke medveten om, hvad jeg gjorde, men jeg gjorde det endda ret. Og til slut kan det blive helt virtuost. Man kan have 400 anslag i minutter, når man titter bare på manuskripten. Då er det virtuost, då går det automatisk. Så man kan jo sige, at livets evige indsamling af information, hver gang man går en oplevelse. Og i børjen, så bliver disse erfarenheder lagret i minnesenergi. Det er i minnesenergien, man lagrer den her informationen. Men sen er det også grænser for, hvor mye man kan lagre dagsmedveten. Men då er det jo altså fint, eller bra, at når det ikke findes plads med så mye dagsmedvetende, så er det jo bra, at det kan opstå visse strukturer, som kan styre disse automatfunktioner. Når noget går automatisk, då styres det af instinktet. Og man kan jo faktisk se, at alle automatiske funktioner, det er jo egentlig koncentreret minde. Man har jo også i dag nogle mikrochips. Man kan sætte mikrochips ind i en robot, og så gør robotten visse rørelser. Der findes al information i en sådan mikrochips om, hvor robotten skal røre sig. Og så er det faktisk også med dem her talangstjernerne. Disse talangstjerner, siger Martinus, de lagres ikke i den fysiske kroppen. Talangstjerner er af andlig natur, de er af elektromagnetisk natur, og de lagres i evighedskroppen. Så det er faktisk også mikrochips, som har information om, hvor en krop skal bildes, hvor jeg skal røre mig, hvor jeg skal tænke. Så det er jo altså det allra, allra vigtigste i hele Martinus' udviklingslære. Det er, at ingen erfarenhed kan gå tabt. Alle erfarenheder, al information kan lagres. Og det er jo då garantien for, at udviklingen kan endast gå i en retning, og det er fremåt og ubåt. Og even om man gør noget dømt, så får man jo erfarenheder for, at det er dømt, og nu ved jeg, der var dømt, men det vidste jeg ikke tidligere. Så har man jo endda udviklet sig, even om det ser ud, som man gør noget dømt. Det er jo næsten det samme med krig. Når man har kriget tilrækkeligt mye, så bliver man pacifist. Så man kan sige, krig, det er væggen til frit. Og man lever på et filaktisk sæt, så bliver man syg. Som type det, skulle man kunne sige. For så bliver man opmærksom på, at det er fel. Så sygdom er væggen til helse. Så uanset hvor man oplever, så indsamler man informationer, og så går udviklingen altså fremad. Så det er klart, at det er ikke det, om det er Gud, som har skabt de levende værelser, eller det er noget rent mekanisk. For eksempel, till exempel, om nu människan har fått mera intelligens, så säger Martinus, ja, men det är därför de har tränat intelligensfunktionen. När människorna de har studerat och läst och använt sin intelligens, och man försöker förstå kemi och matte och fysik, så tränar man ju sin intelligens. Men enligt naturvetenskapen så spelar det ingen roll för intelligensens utveckling. Nej, det har varit en gen som bestämmer hur stor hjärnan ska vara. Och då vid en slump kom det en bra mutation som gjorde att nu blir hjärnan lite större än den skulle ha varit. Och då automatiskt ur inget kommer det mer intelligens. Naturvetarna de säger att de där kreationisterna och intelligent design, de tror på mirakler. Men jag skulle vilja säga att det är naturvetarna som tror på mirakler. De tror att ett fel i kopieringen av ett fysiskt molekyl kan producera intelligens. Det är att tro på mirakler. Hur i all världen kan intelligens uppstå av en felkopiering? Det är alldeles ologiskt. Så det som är det logiska i all utveckling, det är ju väsendets egen medvetande. Och utvecklingen är i verkligheten alltså mycket komplicerad. Och det finns många olika faktorer i utvecklingen. Och då skulle jag vilja berör några inre faktorer i utvecklingen och några yttre faktorer i utvecklingen. Och om man nu ska börja med de indre faktorerna i utvecklingen, så är ju en av de indre, och kanske en av de viktigaste indre faktorerna, det är det att man kan skapa erindringar och talangkärnor. Och det vill säga att man kan egentligen jämföra hela utvecklingsprojektet med en elev i skolan. En elev ska ju ha en bra lärare, och eleven ska också gå i en skola. Men eleven ska ju själv göra arbetet. Egentligen kan en lärare inte lära en elev något. De kan försöka förklara, men i sluttampen, då är det ju eleven själv som ska förstå det. Man får ju själv göra ett arbete. Så det vill säga, eleven i skolan måste till slut själv förstå det hela. Eleven får själv göra hela arbetet. Och så är det alltså också under vår utveckling. Vi får själv göra erfarenheter, upplever och träna och öva. Och det kan alltså lagras i dette evighetselement. Men något som också är mycket viktigt, det är att livet är evigt och livet funkar. Och man kan inte säga varför det är. Det är det bara. Livet bara finns till. Detta evigt fungerande liv, så kan man ju börja undersöka hur har det konstruerats, hur är mekanismen. Och då säger Martinus att det finns i alla levande väsener ett urbegär som bara är det. Det är inte resultat av tänkning eller planering eller slumpmässighet. Jag är det något som bara finns. Och detta urbegär, det är något som bara finns. Och det är ett begär efter livsupplevelse. Och då kan det, säger Martinus, blive lite mer specificerat end det hunger- och mättnadsprincipet. Alltså det är något som man gärna vill äta eller drycka eller något som man gärna vill uppleva, så har man en hunger efter något. Och så alla levande väsener försöker att få tillfredsställt sin hunger. Det är en njutning att få tillfredsställt sin hunger. Och man kan dela livsupplevelsen i två sorter. Det är något som är behagligt, och så är det något som är obehagligt. Och alla levande väsener har någonting gemensamt. Det är alla levande väsener vill uppleva behag, och de vill undvika obehag. Og det er så endelig det her ydbegæret, og det er altså det her hunger- og mætnadsprincip. Og det er altså det, som gør, at der findes en kamp om tilværelsen. At alle vil altså have opfyldt sine ønskninger og længderne. Og det er det, som man da kæmper for at få opfyldt. Og Martinus han taler jo om, at livet er underbart, livet er herligt. For alle ønskninger, enhver længden kommer at blive opfyldt. Men problemet for os, som er her, det er, at jeg skal have alle mine ønskninger opfyldt i dette livet. Men jeg kan garantere med, at der er ingen af jer, som får opfyldt alle ønskninger og længderne her i det her livet. Men det er det jo, at vi har en evig struktur. Alt i den fysiske verden er underkastet slitage og friktion og erosion og nedbrytning og sådan. Så likevel som hus og sådan og sådan, så er kroppen altså også underkastet. Så ved et tilfælde, så går kroppen under. Men even om kroppen går under, så har man jo fort fra det medvetende og resultatet af alle sine erfarenheder og øvninger i form af talangkernen. Så even om kroppen går under, så kan man jo få en ny krop. Og der siger Martinus, at vi får et paradisisk ubehold i den andlige verden mellem to fysiske liv. Præcis som vi får det, når vi sover. Og når vi sover, så får vi jo ladet op livskraftsbatterierne, og vi får energi og kraft, der kan fortsætte næste dag. Vanligvis er man mye trødt på kvelden, og dog man forhåbentlig udviler på morgenen. Og det er samme princip med, at så kommer man igen i et nyt liv, der man er Men varför lämnar man det där paradiset? Om det nu finns ett sånt paradis där, varför kommer man då tillbaka till den fysiska världen? Martinus pekar på, det är därför det finns önskningar som inte är uppfyllda. Han säger att enhver längtan, enhver önska är liksom en tunn tråd som förknippar det ena livet med det andra livet. Och det tycker jag är härligt. Alltså man, det finns vissa önskningar som ändå ska uppfyllas i den fysiska världen. Og jeg tykker jo, det kan man forstå, det er en drivkraft, det er en motor i udvikling. Hvorfor udvikler vi os? Det er derfor, vi vil opleve behager, og vi vil undvike oberhår. Det tykker jeg er logisk. Men darwinismen sagde, det findes en drivkraft i udvikling, det findes en motor. Og det er mutationer og naturlig selektion. De tror, at teorien om naturlig selektion er 100% materialistisk, men det er den ikke. For varför kämpar de för att överleva? De säger att det är en immanent orsak till det. Det är en egenskap vid materien. Men de har aldrig visat hur viljan till att överleva, viljan till att man vill ha uppfyllt sina önskningar. Det har de aldrig visat att det är en fysikalisk egenskap, att det är ett biprodukt av fysisk materia. Det har aldrig bevisat. Så egentligen fuskar de lite när de säger att darwinismen är en ren materialistisk teori. För när de jobbar med de bästa, de bäst ägnade som överlever, så tar de faktiskt med verkningar av det eviga livet. De tar faktiskt in ydbegäret och begäret efter att överleva. De tror själv att det är en ren materialistisk teori. Men det finns något evigt. Och det är kanske också därför att darwinismen fortfarande är i liv. För de har fuskat utan att veta om det. Så har de faktiskt tagit verkningar av det eviga livet med i sin teori. Ibland hör man också på TV, och här ser vi de starkaste hanarna. Där ser man ju att dessa gener från den starkaste hanen, de vill överleva. Om man går in i biosim, så är det ju bara några mekaniska eller fysikaliska molekyler. De har ju aldrig förklarat, varför vill det där genet som är ett fysiskt molekyl, varför vill det överleva? Det är aldrig förklarat. Så där finns det, tycker jag, stora brister. Det är ju helt annorlunda logiskt. Så de två viktigaste inre faktorerna, det är ju faktiskt alltså yderbegär, önskningar och längtan. Och så är det det att man kan uppbygga talangkärnor. Då blir det ju alltså logiskt. Martinus har ju också varit inne på att om det nu finns en utvecklingsstege, då är det absurd om ingen ska gå på stegen. Det är ju aldrig människor, de har aldrig byggt en trapp eller en stege, om man inte ska gå på den. Och så säger Martinus, det har kanske varit människor i istiden. De hade brist på mat och det var kallt och de hade längtat sig efter, åh vad skönt om det var varmt och gott och mer mat. De har verkligen önskat det. Men om de bara lever en gång, då kommer de aldrig uppleva det. Men om vi heller inte har upplevt tidigare, nu upplever vi har mycket mat och värme och sånt, men vi har aldrig önskat det. Det är också absurd teater. De som har önskat något, de kommer aldrig uppleva det. Så är det andra som kommer uppleva det som andra har önskat. Men de har inte själv önskat det, så det struntar de i. Det blir ju helt ologiskt. Det blir ju helt annorlunda logiskt. Alltså allt det vi har önskat som stenåldersmänniskor, primitiva människor, allt det man har önskat, det kommer man att få uppfyllt. Och det tycker jag, det kan man förstå. Det är en drivkraft. Och Martinus säger också att det är lusten som driver verket. Och det är ju ett behag och en njutning att få tillfredsställa sin hunger och sin svält och sin törst och sånt. Så jag tycker det är ju helt annorlunda en logisk drivkraft. Hur kan det vara någon drivkraft i mutationerna? Ja, klockan går så. Men jag har ju som tur är också en frågestund. Så där kan jag ta med lite materialet. Det finns ju något om entropilagen som jag också gärna vill ta med. Men det ju, handlar lite om att det är inget i naturvetenskapen som visar på att slumpen kan uppbygga strukturer. Tvärtom, enligt lagen för entropi, så är det just det att när något förgår sig för process i naturen som förgår spontant av sig själv, all struktur och all ordning, det blir utviskat och försvinner. Så det är inte så mycket det tyder på att man kan uppbygga informationsbaserad komplexitet. Vores organism är mycket komplex och denna stora komplexitet är baserad på information i DNA-molekylerna. Vår organism kan vara så komplex därför det finns en information. Och därför tycker jag, Martinus, det är ju helt annorlunda logiskt att denna information finns därför man har insamlat information. Og de andre siger, at informationen findes, derfor det findes slumpmæssigheder. Det er jo helt anderledes ulogisk. Men den andre side, det er også, at det findes ytre faktorer i livet. Og det er jo ligesom at se, vi går i livets skole, og syftet med den fysiske verden er udvikling. Så der måske også være en skole, og skolen, det er den fysiske verden. Og der findes mineraler, vækste, dyr, mennesker, og det skal komme rigtige mennesker. Så det er jo ligesom eleverne i livets skole. Og Martinus mener altså bogstaveligt, at vi har selv været med i hele den evige udvikling. Vi har også været oppe. Vi har også været dækdyr og fisk og hajer og mask og vækster. Og vi har været igennem det hele helt personligt. Og Martinus, altså det, nu har jeg ikke anvendt ord, men det er jo faktisk reinkarnation og det evige livet, som giver en logisk forklaring på alt. Alt, hvad ni oplever i vejrdøren. Om ni vil have nogen logisk forklaring på meningen med livet, det findes bare et sæt at forklare det logisk på. Det er ud ifra et evigt liv. Man måste tage ind reinkarnation eller det evige livet. Da kan man få en logisk forklaring, og det bliver meningen med alt. Og da er det, jamen, hur kan man da anvende informationerne fra tidligere liv, når man ikke kommer ihåg om tidligere liv? Og det kan man, derfor at det findes to principper, og dem kalder Martinus for talangshjerneprincippet og repetitionsprincippet. Talangshjerneprincippet, der lagrer vi i evighedselementet summen af alle tidligere erfarenheder. Men då skal de ligesom vækkes, de skal komme til liv. Og ligesom når det nu begynder at blive vår, så findes jo i et frø al den information, som skal til for at gøre en ny krop, for at give væksten en ny krop. Men så måste man have varme og vatten og sol, og så kommer den her information til syns igennem en vakker vækst og en blomme. Så er det altså også med vores talangshjerner. Det er også ligesom et frø. Der findes ligesom den her information indefrysen eller størknet, men den skal ligesom vækkes til liv. Og det bliver den då igennem, at man som barn og ung repeterer tidligere liv. Om det er rovdyr, man ser en film med natur, en naturfilm med rovdyrunger. Hvad sysler rovdyrunger med? Hvad gør de, når de leker? Eller hvad gør de? De kæmper hele tiden. De slås hele tiden. De overfalder hverandre hele tiden. Det er klart, at de repeterer liv som rovdyr, den har overfaldet andre dyr. Så det er så klart, man kan se med børn og unge og sådan, at faktisk så repeterer man tidligere udviklingsforløb. Og det er jo til og med så, at menneskerne repeterer faktisk hele dyreriket. Martinus peker jo på, at når sædcellen har befrugtet ægcellen, så bør den at dele sig i 2 og 4 og 8. Det er præcis som primitive vækster. Og de slår jo også rot, altså moderkokken. Det er jo embryets blodårer, som møder mammans blodårer. Og der er jo faktisk, at ligesom en vækst syger næring åt sig fra jorden, så syger jo også fostret næring åt sig fra mammaen. Og man taler også om, at menneskerne går igennem et fiskstadium og med hjælder. Menneskefostret har også en svans. Og man hjemfører et foster fra en kanin og en hest og en orp og en menneske, de er lige i børjan. Så det er helt klart, vi går igennem de samme stadierne. Og man har jo også, man hjemfører jo artens udvikling med individens udvikling. Og det er helt tydeligt at se, at altså et menneske fra en æg, befrugtet æg til voksen, går igennem hele udviklingen i dyreriket. Så man kan ligesom sige, altså at og tykke altså det her med, at man kan återkende alle menneskernes udviklingsstik fra en foster der frem, og tyder også på, at man selv har gået igennem alle disse stik. Men Martinus taler altså om, at vi går i livets skole, og at hele universum er levende, og at det findes altså en lærer. Vi er alle udsatte for livets direkte tal. Hver enda gang vi oplever nogle ting, så er det altså et meddelande eller en undervisning til os. Og dermed mener Martinus altså, at i virkeligheden findes der endbart 2 levende væsener. Det er jeg selv og den levende universum. Al livsoplevelse er en vekselvirkning mellem et individ og det levende universum. Og det er det levende universum, som undervise individet. Og der kommer jo lidt mere med intelligent design eller skabende. Martinus refererer ofte til Bibelen, ikke derfor, det var nødvendigt for ham, men derfor, han kunne forklare visse symboliske udtryk. Han siger, en af de vigtigste satserne i Bibelen, det er der, man låter Gud sige, at han vil skabe en menneske i sin overbild. Og det er jo faktisk det, som er syftet med hele den fysiske verden. Det er altså en medvetet skabelsesproces. Og i denne skabelsesproces findes der en opfostring og en undervisning. Og alt det øde og alt det, vi oplever i livet, det er livet. Nu skal jeg ikke gå ind så mye på det med karma-loggen, men altså faktisk, altså den energi, vi skikker ud, den får vi tilbage. Ikke som en straf, men som et pædagogisk princip. Alt det, som er fejlagtigt, vi gør mod andre, det kommer tilbage. Og så lærer vi, at vores egne er fejl, og alt det, vi gør godt mod andre, kommer tilbage som er godt. Men det findes altså en levende vorelse, hele universum, som har uddelegeret arbejde til solsystemet, til jordklotet og til andre mennesker. Men det findes altså en lærer, som medvetet underviser os, så vi skulle heller ikke komme frem i udviklingen uden denne undervisning. Og så skal jeg også sige, at det findes olika tillvaroplaner, det findes olika grundenergier enligt Martinus. Og der har Martinus altså også, at vi har jo en vis intelligens, og vores hjerne har intelligens, og vores hjernecellerne har intelligens, og jordklodet har lidt intelligens indom os. Så intelligensen kan jo være koblet til den fysiske materie, men i sig selv, så er intelligensenergien en ren andlig energi. Og Martinus mener, det findes et andligt tilvaroplan, der intelligensen kulminerer. Og det har Martinus dog beskrivet i sit tyvet værk som visdomsriket. Og det er altså intelligensens højsæder. Og der siger han, det er universums modelværkstat. Det er universums arkitektværkstat. Og der siger Dom Martinus, at der kommer alle opfindinger. Han siger til og med, at i visdomsriget, der kan man også jobbe med mode, med fine klæder og hatter og sådan. Og man kan kreere der i den andlige verden. Om der findes udviklede mennesker, som er kreative og skabende, der kan de opfunge sådan idéer, fin ny arkitektur, sådan mye af den nye arkitektur og kunst og sådan. Det har faktisk udviklet på dem der andlige plan. Men sen er det jo mennesker, som er på våglængd her, de kan tage ned den her inspirationen. Men det er bare den lækre sfærerne af visdomsriget. I den højere sfærerne af visdomsriget, der arbejder man virkelig med at skabe nye organismetyper, nye organer, nye celler. Og når vi mennesker her fra jyderiget går ind i rigtige menneskeriget og kommer til visdomsriget, då kan vi anvende alle disse opfindinger, som vi har gjort her i den fysiske verden. Vi har jo nu fået computer, som man kanskje kan gøre nogle nye sorts hjerner. Man kan anvende mobiltelefoner eller alle mulige maskiner. Og Martinus mener ikke bare, så inom intelligent design ser man, at det findes analogi mellem organismens funktioner og maskiner, som har skabt sig af menneskerne. Men Martinus mener rent op, at alle vores organ har sin børjan i opfindelse. Martinus mener, at børjan til vort øje, det er et kamera. Og i den ordning, det første går, først opfinder man en kamera. Og sen kan man bokke ind den i animalisk materie. Så Martinus mener, at alle vores organ har nogle gange været maskine. Handen her, det har jo været nogle kran en gang, eller hvad hedder det? Jo. Og hjertet har været nogle pumper, og hvad det? Nervesystemet og hjernen er jo også nogle elektriske anlægninger, sådan, så det er ganske fascinerende, men nu springer tiden jo i væk, men altså i alle fald kan man jo også sige til støt for intelligent design, at Martinus jo præcis skriver om visdomsriket og beskriver hyge der, men intelligent design arbejder endast med at vise, at Darwin er fejl, og så måste der være en intelligent årsag, de viser ikke alls på mekanismerne og hyre det første går, og det har Martinus så detaljeret beskrivet. På den ene side, alt det arbejde, som individen selv må gøre, men også på den andre side, alt det arbejde, som skal gøres i skolen, og altså i livets skoler, og den undervisning, som skal til sig i virkeligheden, er udviklingsprocessen meget facetteret. Eleven og skolen og læreren. Men det, som er interessant, det er, om man har en etlivsteori, så er livet meningsløst og uretvis og kærligsløst. Men om man gør en sådan andlig videnskab og forklarer alt ud fra evigheden, så bliver konklusionen hele tiden, livet er retvist, livet er logisk og livet er særligt. Derfor man kan forklare alt, alt jævner sig ud og al retfærdighed kommer frem, når man ser på livet i en evighedsperspektiv. Så man får en helt anderledes overblik over udviklings- og skabelsesteorien gennem Martinus' evige værtsbild. Tak for interesset. Thank you.